it was just clear to me that this was a suicidal plant, and nature doesn't make those, not even in hybrids.
Det kan simpelthen ikke passe, at en man burde have kunne stole på, simpelthen tager røven på en. Det synes jeg simpelthen var fuldstændig grotesk.
Der det finns pengar att tjäna, där finns också exploatering. Plundring, stölder, bedrägerier. Det här är en serie som handlar om krukväxter och pandemin och om de effekter det får när alla vill ha levande ting i sitt hem till varje pris. Det här avsnittet handlar om bedrägerier och om en växt som finns, fast ändå inte.
Of human greed, if you will.
Det handlar om mänsklig girighet, konstaterar professor i hortikultur vid universitetet i Michigan, Bridget Behe, apropå att vissa människor betalar enorma summor pengar för en växt. Bedrägerier är i allra högsta grad ett uttryck för den girigheten. Må det så vara ett regelrätt brott, som i det fall du hörde om i förra avsnittet, eller sånt som rör sig lite grann i en gråzon för vad som är moraliskt försvarbart. Som en som har hängt i växtmiljöerna i ett par års tid vet jag att bedrägeri och lurendrejeri är ofta förekommande samtalsämnen. Och det handlar inte bara om typformen lura pengar av köpare och inte skicka någon vara, utan till exempel kan det handla om sticklingar som saknar tillväxtpunkter eller fröer till ovanliga tropiska växter som visar sig vara solrosor eller någonting annat billigt. Det kan också handla om bedrägerier på större skala, och där har särskilt ett fall blivit en stor snackis de senaste åren. The Pink Congo Scam.
I was a curator of art photography exhibitions, and so I already was into collecting art. My father had started me collecting coins when I was a child. And so I have this sort of collecting gene, and so I became more interested in the rarer plants. And
Robert McCracken är en samlare. När han var barn var det mynt. Under sina yrkesverksamma år som konstkurator handlade det om, ja, konst. Och nu, efter pensionen, har han riktat sin samlartendens mot växter, sällsynta växter i synnerhet. Hans hem i den lilla staden Tuskegee i sydstaten Alabama är fullt av växter. Och han säljer inte. Han har inte hjärta. Men han ger gärna bort dem till vänner. Kom på besök så fyller jag din bil med växter, säger han. Robert har aktivt sysslat med växter i 20 år. Han administrerar ett flertal Facebookgrupper på temat. Och för ett par år sedan blev hans inlägg som handlar om philodendron Pink Congo viralt i växtkretsarna. Den är fake, skriver han, och inte värd de pengar den kostar.
And just wrote the post that's gone viral now that I just finished my research on the Pink Congo and blah blah blah, exactly what this did.
För ett par år sedan var en annan philodendron, Pink Princess, i ropet. Det är en mörkgrön, nästan svart växt med klara rosa fläckar. Pink Princess, enligt en artikel i tidningen The Wired, är en människoskapad hybrid som togs fram på 1970-talet. Precis som på den brokiga Monstera Deliciosa är variegeringen orsakad av en genmutation som skapar avsaknad av klorofyll i en del av växtens celler. Runt 2018 blev den plötsligt väldigt eftertraktad, och där följde en kraftig prishöjning. Från omkring $6 för en liten planta innan 2018 till att idag till och med kosta några $100. Kring dessa samma tider börjar Robert höra om en ny slags philodendron som då kallades chameleon och som hade helt och hållet rosa blad. Det lät konstigt, tyckte Robert, för det skulle innebära att de saknar klorofyll. Och en sån växt kan inte överleva.
And obviously plants need chlorophyll to survive. Pink doesn't contain any shade of green, a pale pink especially. So it was just clear to me that this was a suicidal plant, and nature doesn't make those, not even in hybrids. So I knew it was artificial to start with at first glance.
När han såg sina vänner hamna i diskussion kring plantan med människor som hade köpt den för $300-400 och naturligtvis var emotionellt investerade och defensivt argumenterade till plantans fördel, bestämde sig Robert för att utforska växten närmare. Det han hittade var beskrivningar av en kemisk behandling som tvingar fram den rosa färgen i bladen. Och vad mera, när effekten av kemikalierna som används avtar så försvinner också färgen. Nya blad kommer att vara gröna från början och den rosa färgen på de äldre bladen kommer så småningom att blekna bort. Att på olika sätt manipulera växter för att ge dem annorlunda färger och mönster är inget unikt, säger Robert. Det finns till exempel kultivarer vars variegering skapats med hjälp av gammastrålning. Och så är ju handeln full av artificiellt färgade rosor, orkidéer, spraymålade sukkulenter i julhandeln och så vidare. Och i grund och botten är det inte heller någonting fel på Pink Kongo, tycker Robert. Det fungerar ju jättebra, till exempel på ett bröllop där temafärgen är rosa. Det stora problemet med Pink Kongo var att man lät bli att informera om att färgen var kemiskt skapad. Och istället såldes den till överpris, som vore det en raritet.
It's an inexpensive plant, Green Congo, and the treatment is cheap to do. It should sell for $14 maybe. When it was $400, that was not legitimate. Definitely, the buyers definitely were being deceived, and that is in fact sinister.
Köpare bedrogs medvetet, säger Robert. Den ska inte kosta flera hundra dollar, utan högst kanske 14 i en blombutik. När jag pratar med medlemmar i grupperna på Facebook hör jag främst om positiva erfarenheter av växthandel på nätet. I gruppen Växtgäris till exempel berättar en medlem att hon via gruppen fått ett gäng sticklingar helt gratis av en annan för henne helt okänd medlem. När jag istället vänder mig till administratörer i köp- och säljgrupper är bilden en lite annan.
Alltså, folk är blivit mycket mer aggressiva, för exempel med hinanden. De tänker inte alltid för de talar och skriver.
Annika Mattiasen administrerar en köp- och säljgrupp på Facebook som riktar in sig på sällsynta och exotiska krukväxter för samlare i Europa. Gruppen har över 10 000 medlemmar och här kan man efterlysa, auktionera, sälja till fast pris, byta eller be om bästa erbjudanden. I gruppen säljs rariteter som Monstera Oblica och Brocchi Monstera Adansoni, men också lite vanligare sorter, till exempel Monstera Stanleyana som jag själv har i min ego och som kostar omkring 20-30 euro. Ingen dyr grip med andra ord. Gruppen startade Annika tillsammans med Mette Lindhardt efter att Annika själv råkade ut för ett bedrägeri i en annan grupp för köp och sälj.
Och jag blev så snydd av en av dem där jag administrerade sedan. Helt enkelt. Och jag tänkte att det kan simpelthen inte passa att en man borde ha tillit till och en man borde kunna stole på simpelthen tar röven på en. Det syns jag simpelthen var fullständigt grotesk.
Enligt Annika var det administratören för gruppen själv som lurade henne. Det fick henne att surna och tappa tilliten till hur gruppen administrerades. Och lösningen blev att göra någonting eget. Att pandemin har ökat på intresse för krukväxter som hobby är någonting hon absolut känner igen. Och hon nämner också prisstegringen som gott att se bland i synnerhet ovanliga och eftertraktade växter. Det i sin tur är någonting som lockar till sig människor med dunklare avsikter. Och också det är någonting som syns i gruppen.
Det är blivit värre ju längre hen vi har kommit, och især efter corona. Så där har folk verkligen sett sitt snitt till att börja snöda andra människor. Vi får nog hänvändelser 3 gånger i månaden, måske. Och så är det måske en av de 3 år där faktiskt är någon som har provat att svälja.
Gruppen har funnits i ungefär 1,5 år. Under det första halvåret hade de totalt 2 incidenter då bedrägeri kunde misstänkas. Men sedan pandemin började hade ökat. Administratörerna blir nu kontaktade i genomsnitt 3 gånger i månaden om misstankar om bedrägeri. Oftast, berättar Annika, handlar det om missförstånd, till exempel på grund av språkförbistring. Men bedrägerier inträffar cirka 1 gång i månaden i gruppen. Det handlar bland annat om människor som säljer växter de inte har. Men de, säger Annika, upptäcks i regel snabbt och kastas ut ur grupperna. Den vanligaste typen hon sett är där köparen begår bedrägeri. Man köper en växt, betalar för den, men när man har fått den så klagar man på kvaliteten. Kanske har den till exempel lidit i transporten.
Det är blivit mer populärt nu att man köper en plante och man får så den här plante här. Och så klagar man över planten när man har mottagit den och vill så ha någon pengar tillbaka. Och oftast så är folk riktigt söta till att säga att du kan säkert få någon pengar tillbaka. Men så är svindlaren ju såklart grådig.
Och säljaren är ofta trevlig och vill ha nöjda kunder. Och ersätter därför hela eller delar av beloppet mot att växten skickas tillbaka. Och så har det hänt att säljaren har fått en tom låda och köparen sitter med både växt och pengar. Robert McCracken, konstkuratorn som avslöjade Pink Kongo, har mer än en gång sett människor sälja växter som är brokiga, men där det egentligen handlar om att plantan är infekterad med ett mosaikvirus som så småningom kommer att döda växten. Viruset skapar färgavvikelser som kan påminna om variegering orsakad av genmutationer. Och han vill också tro att det oftast handlar om okunskap. Men, säger han, han har varit med om att han påpekat saken för en säljare som valt att ignorera och ändå sälja en virusdrabbad växt. Då är det medvetet, menar han.
I know some cases where people are aware of selling diseased plants as variegates because I've told them myself and they continue to do it. But in most cases I have to believe that they are doing it innocently.
Ett annat problem som Annika och hennes medadministratör kämpar med att förebygga i gruppen är någonting som vi har talat om i ett tidigare avsnitt, nämligen flipping. Alltså att man köper en växt med avsikt att direkt sälja den vidare med vinst. Därför har de infört en regel om att säljaren måste ha haft växten i sin ägo i minst 4 veckor. Och i anslutning till annonsen ska det stå skrivet hur länge säljaren har haft den. Flipping är inte olagligt, men det kan finnas flera problem med det när det gäller växter. Dels är det väldigt påfrestande för en växt att skickas per post. Och om den som säljer växten inte har gett den tid att återhämta sig från resan till säljaren, riskerar den slutliga köparen att få en växt som mår mycket dåligt och snabbt dör. Eller så kanske säljaren har sålt en växt som hen inte ännu har i sin ego. Och så går någonting fel på vägen.
Och så går det ett eller annat galt som gör att de så ska betala pengar tillbaka och så har de kanske allerede brukt pengarna. Och kan simpelthen varken leverera planten eller pengarna till den som har köpt det.
Kanske har säljaren hunnit använda pengarna och då finns varken pengar att returnera eller en växt att leverera åt köparen. Jag närmar mig på Facebook är 4 till antalet och de är alla inriktade på köp och försäljning inom EU, i vissa fall också Storbritannien. Frågorna jag skickar handlar om deras upplevelser och observationer gällande bedrägerier eller misstänkta bedrägerier som har pågått i deras grupper och hur de jobbar för att förebygga dem. Gruppen har mellan 3 och 12 000 medlemmar. Den generella uppfattningen är att bedrägerier är relativt ovanligt förekommande, men att de nog sker med jämna mellanrum. En administratör berättar att de några månader innan haft en person som sålt fröer i stora mängder. Administratörerna stoppade annonserna dels för att det är svårt, om inte omöjligt, att verifiera att fröerna faktiskt är vad som utlovas, och dels för att magkänslan var dålig. Och det visade sig faktiskt att de hade rätt. Fröerna som den här personen sålde blev till någonting helt annat än de växter som det påstods. Det verkar också som att de olika gruppernas administratörer kommunicerar sinsemellan i hög grad. När bedragare upptäcks varnas andra grupper och personen blockeras från samtliga. Grupperna erbjuder en plattform för köp och sälj och gör upp spelregler för att det ska vara så säkert som möjligt. Annika Mattiasen, en av administratörerna, berättar att de har tagit hjälp av en juridikstuderande för att forma regler som går i enlighet med både EU-lagar och god sed. Jag frågar henne om hon tycker att hon har ansvar för att handeln som sker i gruppen går rätt till.
Ja, helt klart. Alltså, fordi vi er jo en form for mellemmænd mellem det, der vil komme til at ske, hvis folk sælger noget, der er taget fra naturen eller lignende. Og så fordi at det foregår i vores gruppe, jamen, så føler vi, at vi er ansvarlige til en vis grad over det, der sker.
Det oplever hun, at hun har. Gruppen agerer trods alt som en sorts mellemhand. Förutom bedrägerier har administratörerna fullt sjå med att hålla efter kommunikationen i gruppen. Annika talar om ett tydligt försämrat klimat där folk beter sig aggressivt och tolkar andras intentioner illvilligt. Något som klart har ökat under pandemin. Liknande vittnar ju också Jana Hiltunen om, hon som själv blev utsatt för en bedragare här i Finland. Det pyr en liten misstänksamhet och dålig stämning i kretsarna. Antalet medlemmar i grupperna ökar också under pandemin. Det här är någonting som alla gruppers administratörer berättar. För Robert är det tydligt att pandemin och sociala medier har förändrat inställningen till krukväxterna. Man köper dyra växter först och man gör det snabbt. Och först sen frågar man hur den ska skötas. De har blivit en statussymbol.
Clearly it is. It's not about growing plants, it's about status. So the plants that, you know, I've been enjoying growing for 20 years suddenly are status symbols. They're purchased as status symbols and they die as status symbols.
Och så var det här med stölder av växter som av allt att döma har blivit vanligare på senare tid. Och plundring från naturen. Hur ska man veta att man inte köper en växt med ett smutsigt förflutet? Hur lätt är det att spåra en krukväxts ursprung? Det här är frågor jag söker svar på i nästa avsnitt. Du har hört det femte avsnittet av Svarta fingrar. För ljuddesignen stod Oskar Fagerud. Producent var Heidi Grandell-Sonck och jag heter Julie Ebbe.